Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Hör du dig själv lagom mycket tycker du?
Ja, ja. Jag kan få lite mer medhörning på mig själv. Ja, det är okej.
Är det bra? Vill du ha ännu mer?
Jag vet inte.
Vill du ha ännu mer? Så här någonting? Så här någonting? Är det här bra? Vill du ha så mycket?
Jag tycker att det låter... Oh, det här känns jättebra.
Är det bra?
Oj, vad det känns som Sveriges Radios gamla analoga ljudstudios på 70-talet.
Underbart.
Vad hette hon?
Alice Petrina.
Grit Chevenius gick in och läste... gjorde... Vad heter de? Inte Riksronden. Utan hon gjorde det här modemagasinet en gång i månaden. Med en fantastisk speaker till.
Minns jag inte. Men, ja. Men var det, hon, det var inte hon som gjorde den här stiljournalen?
Stiljournalen.
Heter det?
Jag tror att det är det.
Men det var något tv-program också?
Ja, det var ett tv-program. Men då var så, hon har ju speakerlagt det. Hon har suttit i en väldigt tättslutande ljudstudio på radiohuset. Och läst in eller på tv-huset. Läst in det. Jag kommer ihåg en gång så satt jag en sån här, jag skulle lägga speaker, en sån här gammal analog studio, skulle lägga speaker till en grej. Och det lät så jävla bra. Det visade att strömmen hade gått, så det var ingen mos någonstans. Det var bara att ljudsituationen inne i rummet, och jag hade lurar på mig också, var så stark så att det lät som att jag pratade. Jättebra lurar. Det är så jävla.
Hur länge satt du och spelade in?
Alltså, ganska länge. Inget funkade. Fyrtråden funkade inte heller. Alltså den här kommunikationen med mig. Så att de fick knacka på dörren och bara. Det rullar inte. Du har ingen ljud. Micken är död.
Ja.
Okej.
Okay. Men då kan det inte ha varit flera timmar.
Nej, inte flera timmar. Nej. Men då säger jag att det gick 7-8 minuter.
Ja, okej. Okay. Jag tror att du liksom hade spelat in ett helt pass. Och sen så det är 2 timmar. Så.
Nej, det var varit fruktansvärt. Däremot så gjorde jag en annan grej. Men det har jag säkert berättat. När jag följde med en kille till Kungliga biblioteket. Han skulle göra ett reportage. Jag skulle vara fotograf. Det var när jag gick på Dramatiska institutet. Och gick runt och han gjorde en lång intervju. Bra som fan. Och jag hade inte tryckt på REC.
Mm.
Och det gick inte att göra om. För att han hade så bråttom vidare. Mm. Men då, den här killen, man går inte att rädda i efterredigeringen? Eller så här, nej, det finns inte.
Det finns ingenting att rädda.
Det fanns ingenting att rädda. Det var det snabbast redigerade inslaget någonsin.
Men var det så att ni presenterade den här uppgiften då? Som att så här hade vi tänkt att det skulle vara. Eller fick han göra något nytt?
Ja, han gjorde något nytt, tror jag. Det var så jävla synd om Andreas hette han som gjorde det.
Utan dig?
Ja, alltså får skylla sig själv om plocka med mig som fotograf.
Eller hur?
På något tekniskt, ja. Överhuvudtaget.
Ja. Hur tänkte han?
Ja, men han gillade väl mig. Tänkte så här, Anders har koll. Det är kul, det blir trevligt på vägen dit.
Ja,
det är kul. Det också. Ja, det var trevligt. Och jag hade konstigt nog jättelite ångest för det där.
Ja.
Alltså den här överfallet mig så här 15 år senare. Så jag liksom bara, det där var ju jävligt dumt.
Mm. Ja, jag har faktiskt lyckats... alltså jag har fått göra om av 356 intervjuer i allt du vill att veta. Så har jag fått göra om en.
På grund av teknik?
Ja.
Det är ju jävligt starkt.
Ja. Men då var det så att jag av misstag råkade radera ljudfilerna på kortet. För att jag tänkte att jag hade överfört dem. Och sen så var det någonting med att jag raderade kortet. Och sen så köpte jag något så här ganska dyr programvara sen för att försöka återskapa det raderade materialet. Men det blev ju bara kokobäng av det.
Där, man hade velat vara en fluga på väggen i det rummet där det hände.
Mm.
För jag kan tänka mig att det var en del kötteder som uttalades mellan dig och väggen och datorn.
Ja, det tror jag nog. Fast det var nog också mer så här djup ångest och djup besvikelse.
Mm.
Alltså för det var så liksom långt efteråt. Det var, ja. Men det blir bra. Det blir bra. Men vi har väl knappt behövt. Har vi
gjort en gång. En gång.
Ja. Vad var det?
Det var något segment som lät för jävligt. Det var när jag hade spelat in med Nisse Hallberg.
Okej.
Okay. Du var inte. Det blivit, jag hade lånat in Zoom och spelat in med Nisse. Det hade blivit något fel. Men då. Ja. Det var bara ett brus liksom. Mm. Men då kopplade jag in 12-årige Theo Theorell. Som mest sitter hemma framför datorn och håller på och gör musik.
Ja.
Så jag åkte hem till honom, en kompis till min frus son. Han styrde upp det där ganska snabbt.
Okej, okay. Han löste det?
Ja, han plockade, han lyckades extrahera ljudfilerna från det här ljudkortet. Alltså helt fantastiskt. Det var verkligen så här som att kolla på gammal, typ så här War Games eller någon sån här film.
En liten barn som löser datorproblem så här, för
han liksom sitter framåt lutad på stolen och tangentbordet är gigantiskt, ja. Han bara...
Den här Wargames-killen lyckades undvika kärnvapenkrig. Den här Theo Theorell lyckades undvika då ditt kärnvapenkrig, det vill säga en arg Fritte Fritzson. det här svampmolnet som man ser i serieform ovanför mitt huvud när topplocket går. Och hela mitt huvud förvandlas till en enda stor Mororoa-atoll. Och det passar, det är ganska så här passande också med tanke på min glesa hårväxt. Så här, har du min frisyr som jag brukar kalla Mororoa-atollen?
Men har du ens en atoll? Du är väl helt kall, eller? Du har en atoll, förlåt.
Nej, men jag har ju lite...
Du blir rak, du fixar till det där.
Men, ja. Ja. Men, nej, men jag önskar... Ja. Så att, ja, men lite atolläge.
Mm. Mororoa-atollen, det var länge sedan man tänkte på det. Men den blir ju aktuellare och aktuellare nu.
Mm.
Var låg den någonstans?
Men den ligger väl i Franska Polynesien någonstans, va?
Och det säger mig ingenting.
Känner du till ett litet vattendrag som heter Stilla havet?
Ja. Ja.
Då har du ju Polynesien, Melanesien och Mikronesien.
Okej, okay, och var ligger de? Nära Sydamerika eller nära Sydostasien?
Ja, men alltså, öarna ligger väl utspridda i Stilla havet. Men de flesta öarna ligger ju lite närmare Indonesien och Australien än Chile, kan man säga.
Mm. Så mitt i
Stilla havet,
det lilla vattendraget Stilla havet.
Ja, ja. Men något förskjutna mot den asiatiska världsdelen.
Är Påskön en del av det här?
Påskön ligger ju mycket närmare Chile. Så den är ju inte del av det, kan man säga. Det är bara jag skulle säga att det är en solitär ö i Stilla havet.
Det är inte en del av Polynesien.
Nej.
Är det Polynesien, är det samma kultursfär som Hawaii?
Ja, alltså så här, utan att då kunna det här.
Ja, vi kör ändå.
Ja, nej,
Marcus, klipp inte bort att han säger det, men tänk bort att han har sitter här med Polynesien eller Stilla havs.
Ja, men så här är det så att både maorierna på Nya Zeeland och som hela, alltså Mikronesien, Melanesien, Polynesien och bort mot Hawaii. Alltså då jag tror att de är besläktade på något sätt.
Mm. En slags hula-hula-bälte.
Ja, det är hula-hula-bältet, ja. Och det är ett bälte förknippat med varmt klimat.
Ja.
Bra musik.
Ja. Välkomstceremonier.
En sensuell livsstil.
Ja. Ja.
Välkomstceremonierna flyter ibland ihop med den sensuella livsstilen.
Jajamän. Ja,
det är sådär, kåta, feta, europeiska... antropologer som blir välkomnade genom ett samlag med en ung kvinna från byn.
Klädsel topless.
Ja, och en sån här blomsterkrans.
Ja, exakt. Ja, man har ju sett flera filmatiseringar av myteriet på Bounty.
Just det.
Det är väl en polynesisk kärlekshistoria.
Men allt det här som jag sa nu, det tar ju vi avstånd från, såklart.
Varför det?
Så, varför det?
För att vi killgissar om en hel världsdel.
Nej, jag menar just det här...
Topless.
Nej, men så att europeiska gamla gubbar ska komma och...
Ja.
Alltså som, vad heter han? Paul Gauguin. Den franska konstnären. Mm. Han målade mycket tavlor i de här... Han var väl på Haiti och så?
Haiti, ja. Men var ligger inte det i...
Ja, frågan är om han var väl lite
på Tahiti.
Är ju en del, är halva ön Hispaniola. Den andra delen är Dominikanska republiken.
Just det, men det var inte där Paul Gauguin var.
Nej, Tahiti ligger ju då i Stilla havet.
Ah. Ja. Hur fan tog han sig dit på 1890-talet?
Ingen aning.
Båt, säkert.
Men det kan också vara så här att han kanske var på Haiti. Men jag tror inte det. För att liksom allting pekar på att han är på en söderhavsö.
Nej, men jag vet att han var på Tahiti. Vet du varför?
Nej.
För jag var på Thielska galleriet bara i helgen nu.
Okej.
Okay. Kollade lite konst. Mm. Gick runt. Lite,
kände du Ulf Lindes ande? Så
ja, ja, verkligen. Det känner jag.
Kände
ja.
Du doften av Ulf Lindes gamla rullstol?
Nej, det gjorde jag inte. Nej. Den hade de vädrat ut. De har ju ställt på korsdrag sen Ulf Linde flyttade ut. Det luktar inte gubbakiss.
Alltså, lukten av så här, rövsvett och kiss mot en gammal läderbeklädd rullstolssits.
Ja, jag kände inte.
Men det känns ju som ett så här... Ett konstverk av Marcel Duchampska mått.
På något sätt. Ja, ja. Ja. Men konsten är ju inte alls Ulf Lindesk. Där. Alltså det var inte mycket Marcel Duchamp. Mm. Utan det är ju mycket Paul Gauguin och Edvard Munch. Och Eugen Jansson är ju överrepresenterad. Ja. Även Eugen Janssons studier av sol. Eller om månskensnätter, dimma. Mm. Så inte bara nakna killar i Bohuslän. Utan
också nakna killar i Saltsjöbanan.
Nej, inga nakna killar alls.
Nakna killar på Riddarfjäll.
Inga nakna killar alls. Det kanske nakna killar i väldigt, väldigt djup dimma då.
Ja.
Men då syns bara dimman. Men där var ett litet verk av Paul Gauguin som heter Solnedgång på Tahiti.
Yes. Där har vi beviset.
Ja.
Nej, men det känns ju som att de här männen åkte dit och tyckte det var lite gött.
Ja.
Att där kunde de liksom leva ut sina lustar på ett helt annat sätt än de kunde i det frigida Europa.
Alltså just när det gäller så här koloniala män som har hamnat i Polynesien så jag kan inte förvåna mig att räkna dit Paul Gauguin. Även om han säkert var en riktig snuskummer.
Mm.
Så känns det som att det var inte liksom möjligheten till samlag som fick honom åka till Tahiti, utan det var verkligen hans genuina intresse för naturmåleri.
Men är det också så här för att Paul Gauguin han var för bra?
Alltså vet du skitlite om Paul Gauguin, men det känns inte som att han var lika oskön som Cristiano Ronaldo.
Nej.
Det
känns som att det är ganska svårt att vara det.
Ja, exakt. Det har du verkligen rätt i. Jag vet, rolig sekvens med Cristiano Ronaldo. När man klär ut Cristiano Ronaldo till en jättegammal gubbe.
Mm.
Och placerar honom i... Det här är när han spelar Real Madrid. Så han står på torg i Madrid och kickar med en boll. Och han är liksom maskerad som en gammal gubbe. Så passar han bollen till ett barn. Mm. Och det där barnet instinktivt tar avstånd från honom. Därför att det är en gammal gubbe. Men det är också Cristiano Ronaldo som har dålig utstrålning. Sen tar han av sig masken. Och det är fortfarande samma effekt. Att liksom folk kommer inte fram till honom. Utan de stannar upp och håller visst avstånd. Så här. Det är inte som om Kylian Mbappé skulle göra samma grej. Då folk skulle springa fram och slita honom i stycken av kärlek. Liksom. Mm. Utan det är lite mer så här, en oskön jävel.
Hallå, det gör jag.
Nej, men jag, det finns nog, jag tror till exempel att en annan impressionist, Anders Zorn, var rätt oskön.
Mm.
Jag tror han var typ i Cristiano Ronaldo-klass när det gällde kvinnosyn och överhuvudtaget så hur man beter sig mot omvärlden.
Mm.
Sen hade han kanske, så tror jag han drevs framåt av en tydlig, alltså Anders Zorn, av en tydligare, stark, utåtriktad inre ångest. Alltså han hade ångesten på utsidan av kroppen.
Just det.
Det här att han var tjock och ful och döende hela tiden. Mm. Och liksom att han suckade jävligt tungt, tror jag. Men han var nog också extremt oskön.
Ja, det kanske han var.
Mm. Även han
trots att Gunnar Hellström försökte framställa honom som levnadsglad, eller hur?
Ja, om det hade varit någon mer jovialisk person som gjorde det försök, låt säga att det hade varit Hasse Alfredsson som hade gjort ett försök, så hade vår bild av Anders Zorn kanske varit mer så här, ja men han var skön.
Ja. Men Gunnar Hellström är ju liksom en konstig parentes i svensk filmkonst på det sättet.
Ja.
Men det är som du säger, alltså hade Hasse gestaltat Anders Zorn, så hade det kunnat bli ett rätt intressant porträtt. Nu ska jag säga att
Har du sett?
Jag har sett fragment av den filmen. Jag har sett lite scener när han och Albert Engström då så här, bada nakna. Ja. Oh, ja, nu får jag passa på den.
Mm.
Men det är någon sån här skådespelare som
Stig Grybe.
Det är nog Stig Grybe. Mm. Ja. Fan, vad Stig Grybe. Fan, men om det är så att Gunnar Hellström kanske på något sätt inte förtjänar mer uppmärksamhet än han har fått. Så tycker jag fan att Stig Grybe gör det.
Ja.
Jag minns något möte. Jag skulle presentera en barnteaterföreställning på Nöjesteatern i Malmö för 100 år sedan. Tillsammans med en kompis. Vi hade någon idé om en barnteater helt enkelt.
Du och Gudding
Jan Magnus.
Ja, vad heter han i efternamn?
Erlandsson.
Ja, Erlandsson. Det var hon jag tänkte på, ja, okay. Konstigt nog.
Men så var vi där och pratade med teaterledningen där. Och då kom Stig Grybe in i joggingbyxor med en konsumkasse i näven. Så här, tjena grabbar! Då spelade han fars där på en hus.
Nej.
Ja. Och vi båda var ju lite gamla så här. Ja, men svensk revytraditionsvurmare. Så. Ja. Liksom allmänt. Så vi blev lite starstruck.
Ja, det fattar jag. Det är väl ingenting att skämmas för.
Nej.
Så, dessutom i Malmö, det var väl inte superkändistätt. Ni sprang på Lasse Holmqvist ibland.
Men då var det Lasse Holmqvist och Mikael Wiehe.
Och Marisol.
Ja, men det var ju på den nivån att vi liksom så här, typ kände dem. Alltså, jag kände typ Lasse Holmqvist. Nej, det gjorde jag inte, men jag kunde ju hälsa på Lasse Holmqvist. Men det här har jag väl berättat i podden när jag var med i hans tv-program. Det var väl länge sedan. Det kan man lyssna på i något avsnitt.
Kryss eller bala?
Kryss och bala.
Kryss och bala. Ja. Och du har fortfarande inte plockat ut vinsten.
Nej.
Dödsboet är fortfarande skyldig dig en vinst.
Ja, de skyldig mig resor och hotellnätter och restaurangbesök.
Till var? Åhus?
Ja, jag var i Köpenhamn tror jag. Ja. Så det var inte så. Själva resedelen var kanske inte så betungande. Men vi var väl... Ja, men Marisol, Fredrik Ekelund kände vi ju liksom.
Mm.
Morsan man på.
Men du får fråga dig, Stig Grybe, det är ett namn som klingar jävligt bekant och jag kan se honom framför mig. Lever karln?
Det är ett vek på den. Det tror jag inte. Nej.
Och visst var det så att han, det här är en väldigt stenhård killgissning. Stavade han inte Stig med, precis som Stig Larsson, alltså S-T-I-E-G? Grybe, eller var det bara Stig? Grybe?
Nej, det är ett rakt Stig.
Är det ett tyskt Y eller ett vanligt, reguljärt Y?
Ett Y, vanligt Y.
Alltså Stig Grybe, stasen låter. Lever han?
Ja, han dog 2017.
Nej, tråkigt. Hur gammal var han?
Han var född 28.
Och han var ju nästan 90 bast.
Ja. Så att det var väl ett rimligt liv.
Kan man tänka sig att han levde sina sista 20 år på det här pensionatet Höstsol som ligger på Kungsholmen?
Vet du vad, det hoppas jag verkligen.
Ja, det hängde med Thomas Oredsson och Bert-Åke Varg.
Ja, precis. Just det.
Thomas Oredsson också känns som yngst på Höstsol.
Ja, precis. Junior.
Ja.
Springpojken.
Lilltompa.
Ja, precis. Ja, nej men...
Vad är han känd för, Stig Grybe?
Nej, men han spelade ju, framförallt gjorde han ju jättemycket så här privatteater och friluftsteater och sådär.
Han var tajt i leveransen.
Ja, såhär, ja. Han var med kasinorevyer och lite sådär. Men han spelade lite seriöst också.
För ser han så ut?
Han ser helt underbar ut.
Han ser jävligt trevligt, men han ser lite ut som att han skulle tillhöra, alltså man pratar om högerhumor och så, att han skulle kunna tillhöra Svenska Arbetsgivarföreningen eller kanske något segment inom Centerpartiet. Han skulle kunna vara liksom handelsminister i ministären Fälldin.
Ja, just det. Men det är roligt, nu går jag in på Wikipedia här och det står att vid mitten av 90-talet flyttade Grybe till Skåne där han fortsatte sin scenkarriär och spelade flera musikaler på Nöjesteatern, bland annat My Fair Lady, Me and My Girl, som gav honom en guldmask och i Hetaste laget.
Ja, nere på, men då spelade han på HIP då i Malmö.
Nej, Nöjesteatern.
Bara Nöjesteatern också.
Ja, han var ju en privatteaterkille. Ja. Men sen han var ju på Stadsteatern och sådär också. Han gjorde ju så här seriösa roller också.
Okay.
Men det känns ju lite grann som, vi ursäktar oss alltid. Ja. Alltså på det sättet att hade det här varit snedtänkt eller De La Morta så hade de ju kunnat riffa betydligt längre på det här.
Ja.
Men vi har andra förtjänster, Anders.
Ja, vi är varma.
Ja.
Jag skojar bara. Det är ni också. Vi är varma och behöver inte killgissa.
Behöver inte braska, Anders. Det kan ju bli en liten roligt, med en liten minibeef mellan oss.
Men vi vet inte hur mycket de pauser och googlar i De La Morta. Det kanske är en inspelning av 7 timmar.
Ja, precis. Ja, det är typ rena Alex och Sidje.
Hasse Alfredsson född... Vad heter det? Landskrona? Nej, för fan. Det är Lund. Det är Lund. Du, Helsingborg.
Det hade varit något.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du Anders, vi pratar ju ibland om fotboll. Nu är det lite extra aktuellt för att på måndag, samma dag som den här podden släpps, så spelar ju då Malmö mot AIK i kvartsfinal, Svenska Cupen.
Viktig match.
Viktig match för båda lagen. Ja. Men vilket lag är den viktigast för?
Jag tror att den är viktigast för AIK, därför att Malmö kommer ändå vinna Allsvenskan och få en plats i Europa den vägen. Så det, och dessutom så AIK, det var länge sedan AIK vann cupen, jag kommer inte ihåg, men det var ju väl typ 12-13 år sedan. Tror jag.
Vet du när Malmö vann cupen senast?
Nej.
1989.
Skämtar du med mig? Även då,
men
då
det, är det trots viktigt. Det har Malmö flest cupguld av alla svenska klubbar. Ja. Men vi var i final 2014, 2016, 2018. Eller, nej, 2016, 2018 och 2020. Och förlorade alla.
Vilka lag mötte ni?
Ja, men första gången förlorade vi mot, tror jag, mot Häcken. Mm. Och då ledde vi med 2-0. Och sen drar Levicki av alla människor på sitt rött kort. Häcken går upp till 2-2. Det blir straffar. Häcken vinner. Mm. Den andra cupfinalen tror jag var mot Djurgården på den här plastbaljan uppe på Tele2.
Och nedsättande det låter.
Ja, men det är en vidrig arena.
Ja. Ja, det är verkligen en plastbalja. Det är som en jävla badbalja.
Ja, det är plast.
Men det är också väldigt Bajen som en stor jävla bebis som ligger i en badbalja.
Men sen är det att Djurgården och Bajen har bra tryck där. Det är den första delen. Men då tror jag att Djurgården var med typ 3-0. Det var så här ett nedsättande resultat. Ett hånfullt ett resultat.
Psykologiskt kanske, att man känner att historien upprepar sig med 1-0 och så tappar man taget.
Ja, lite så. Och sen det senaste då spelar vi borta i Göteborg. Vi leder med 1-0, kontrollerar matchen. Bakåtpassning, Berang Safari ska ta ner bollen. Snubblar, ramlar. Vem det nu är. Om det är Marcus Berg, han är inte där då. Men någon får fri lejd och gör 1-1. Mm. Förlängning Göteborg avgör. Mm. Så i två av de här senaste tre finalerna har Malmö haft guldet som i en liten ask. Mm. Och tappat det. Och nu har ju, som tur är, har ju Malmös tiotal varit så otroligt framgångsrikt.
Ja, men seriesegrar.
Ja, men typ vunnit typ vartannat år och varit med 3 gånger i Europa League och 3 gånger i Champions League då, om man räknar fram till i år. Och dominerat fullständigt och liksom också ryckt ifrån ekonomiskt, så det är ju liksom den enda trösten. Men cupen är som ett jättespöke för Malmö.
Men vad känner du inför matchen på måndag då? Vad känner du? För jag ska bara säga så kort att AIK vinner inte på Malmö. Vad heter arenan i Malmö?
Elena, Eleda stadion. Men grejen är den att den spelas inte där. Utan den spelas på Malmö IP, som en gamla där Malmö spelade på, alltså 50-talet framåt.
Och den som ligger ut mot Kronprinsen?
Ja,
alltså.
Den ligger mitt emot konsthallen, alltså vid Pilansvägen.
Jaha, alltså, hur många går in där?
Ja, men det ska ju gå in, egentligen ska det gå in 8000, men de tar bara in 3300.
Okej, på grund av?
Säkerhet.
Träet håller inte.
För att de är töntar.
Trärötar, de har fått husbock.
Nej, men jag tror att den byggdes för att det skulle kunna vara 8000. Det är helt konstigt att de tar in så få.
Varför spelas den på Malmö IP och inte på Stora Stadion? För det lär ju vara intresse för den här matchen.
Ja, men det är för att så här. Gräset håller på att bli klart. Mm. Hade det varit ett par veckor till med sol så hade de kunnat spela på Eleda.
Känn på den här. Konstgräs.
Ja, och det är ju konstgräs där.
På
gamla IP.
Ja, men det är inte det på Malmö.
Nej, det är hybrid. Hybridgräs. Du skrattar.
Det är roligt. Vadå, hur då?
Du känner inte till begreppet hybridgräs.
Har blandat vanlig gräs.
Ja, men du har liksom en 10% plastmatta som stabiliserar med liksom, som skapar struktur med plaststrån, vilket gör att det är mycket enklare på våra breddgrader att göra mattan bra, säger de i alla fall. Sen var ju hybridgräset på Eleda ganska eländigt i höstas. Men min känsla inför matchen är väl, jag kände så här att jag känner inte så här, det här tar Malmö, utan jag känner så här, det är, för mig är det 50-50 verkligen.
Ja, men det
kan gå verkligen both ways.
Jag skulle kunna sätta en 50-lapp på att Malmö vinner. Nu gör jag i princip inte det.
Nej.
Jag har så otroligt dålig känsla för det här i den här matchen. Därför att dels att AIK just spelade 1-1 mot Örebro, nya superettanlaget Örebro, vilket är så jävla pissigt, och det är tidigt på säsongen, och de har, nu ska de inte spela på Eleda utan de ska spela på Malmö IP, men det är ändå ner till Malmö och de har inte nerver för det, de här. Men jag tror inte de har motivation heller. Riktigt.
Men någonting som talar för AIK, det är ju ändå att Lustig är avstängd väl? Alltså så att de kan få in en snabbare ytterback istället för Mikael Lustig.
Vi kollade på Champions League-matchen igår mellan Real Madrid och Paris Saint-Germain, och PSG ledde med 1-0, och då hade de sammanlagt 2-0, och sen så plötsligt fick Benzema feeling och började göra mål, och då föll hela Paris Saint-Germain bara samman, och då säger Alex, nu skulle de plocka in Mikael Lustig.
Ja, men han har ju någonting.
Tjockt pannben och lite långsam, men ganska bra på att slå inlägg. Liksom.
Ja, precis. Ja. Ja, men vem vill inte ha med Mikael Lustig i sin sån situation?
Nej, verkligen. Och så att han är bra efteråt, att han kan sen gjuta olja på vågorna i omklädningsrummet och visa någon så här, typ en bild på sin samling av fjärilar eller någonting. Precis. Det känns så jävla världsfrånvänd. Liksom.
Men alltså, jag gillar ju egentligen Mikael Lustig.
Ja.
Jag tycker han verkar rätt skön.
Ja.
Men när han och Seb Larsson är i samma lag, så då blir det ju firma, gnäll och gnabb.
Ja, det blir
alltså,
det.
Alltså, en jävla gnällkör när de två håller på.
Jag har sett vad de är så här gammelsvenska vinnarskallar.
Ja.
De är så här, kom igen nu gubbar!
Precis.
De hade inte haft något emot att spela en lerpöl. Liksom.
Nej, precis.
Det motsvarar deras idé om att kämpa.
de är ju liksom svensk fotbolls motsvarighet till gubbarna i Mupparna, de här gamla. Eller hur?
Så alla de här sköna unga Rinkeby-kidsen som spelar i AIK sitter på en sida av omklädningsrummet, och sitter Lustig och Seb på andra och bara tjabbar.
Ja, precis. Så här, det representerar gamla Sverige. Jag dricker sockerdricka. Kanske äter en kanelbulle efter match.
Går upp och tar en lott.
Och de andra dricker, vet, energidryck och äter så här protein bar och så. Liksom. Och så här, som moderna fotbollsspelare gör. Men de så här, en sån här ringlott, va? Eller sånt.
En ringlott.
Ja, ta en ringlott och så här.
Och sen så vinner Lustig, då går Seb direkt upp och tar en till. Ja. För han ska fan också vinna.
Och i den här ringlotteriet, då kan man ju vinna. Man kan vinna så här smörknivar. Man kan vinna en bonad som någon har broderat. Det är så här, en bonad så vacker vårt hemska smycka. Med varp utav kärlek och inslag av lycka. Och Lustig blir ju så glad. Alltså det enda som är mer glädjande är när han fick barn. Men det är så här, nummer två. När han vann den här bonaden på AIK-lotteriet. Och högsta vinsten, vet du vad det är? Ett halvt kilo kaffe.
Det är jävligt bra när det där kaffepriset börjar gå upp.
Eller hur? Ja, eller hur? Ja. Vad är det för priser som inte går upp nu för tiden?
Jag vet inte.
Det är ingenting, va?
Jag tror de kör diesel bägge två. De andra grabbarna kör ju elhybrider. Jag tror både Lustig och Seb kör diesel.
Men det är också så här på något sätt kompatibelt. Det är kongenialt med deras inre motorer också.
Mm.
För de här liksom coola kidsen så här, kanske från blå linjen som spelar i Gnaget. De är lite mer så här. Men Lustig och Seb är mer så här. Så. Vi var inne på det här med olika motorer häromdagen.
Det är en jävla dilemma är det när de spelar ju alltid borta matcher.
Mm.
Och det gör ju alla lag.
Mm.
Men AIK går alltså pissdåligt på borta matcher. Jag har alltid en idé om att det är för att någon jävel vill stanna vid någon speciell restaurang och käka.
Mm.
Typ Max i Arboga.
Mm.
Och så blir de matförgiftade hela bunten. Det är så dålig mat. Men det kan också vara att det blir ett ständigt gräl om ljudanläggningen på bussen. Ska vi spela Winnebäck?
Ja.
Eller Yassin. Vad ska vi köra? Så är det någon cocktail av Winnebäck, Ola Magnell, Yassin.
Så här, halva bussen vill spela Winnerbäck, halva vill spela Yasin. Så kompromissen blir Kanye West.
Ja, den lyssnar på Kanye West.
Så här, det är svart, det är hiphop, men det är ändå med fina melodier.
Jag tror inte att det är halva bussen. Jag tror det är Lustig och Seb.
Ja.
Vill köra Winnerbäck.
Ja.
Och alla andra vill köra Yasin. Tror jag.
Ja. Tror jag också.
Fan, jag tror att det var Lustig som uttalade sig om vad han gillade. Och han gillade Thomas Stenström.
Ja, men det är ju ändå lite spännande.
Jag tror inte att grabbarna från Rinkeby fattar Thomas Stenström.
Nej, det tror jag inte.
Men jag tror det är hellre Winnerbäck.
Men det är roligt, det finns en liten AMK-koppling där också.
För att?
Nej, men för att Thomas Stenström har ju varit gäst några gånger.
Jaha.
Och jag tror att Lustig, alltså det var någonting, vi pratade om Lustig någon gång i AMK. Jag var med och jag tyckte jag hyllade Lustig. Så jag tyckte att han var snygg.
Ja, han är ju snygg.
Ja.
Det är konstigt med Lustig, för på fotbollsplanen ser han ful ut.
Ja.
Men när man är i intervjusituationen, det är en snygg kille.
Ja.
Ja.
Men det är en superkraft.
Ja, men han är lite den här tidens Mats Rubart.
Mats Rubart var väl också känd för att han spelade gitarr, va?
Ja, att den han var Lustigs idolige Mats Rubart.
Att han var en rockkille som satt hemma på oss i sin lägenhet. Och Mats Rubart, det känns som att han hade en och en halva i Råsunda, ganska nära,
ja.
Ganska nära arenan. Så att han kunde så här glida ner i ganska så här superslitna jeans. Och en hoodie och han hade alltid så här Magnus Britt ner uniformen, t-shirt och skinnjacka och var lite kallare, t-shirt, hoodie, skinnjacka, alltid jeans, alltid gympaskor. Det var liksom hans så här rock'n'roll uniform.
Ja.
Han skulle kunna gå in som kompmusiker till Ryan Adams vilken dag som helst.
När han inte spelade fotboll så satt han hemma och sorterade sina gamla sin samling av tidningen Schlager.
Ja, precis.
Liksom, gammal rockmemorabilia.
precis. Ja.
Men det
den enda i AIKs hela historia som känt till bandet Hans Trul. Alltså då pratar jag inte om fansen utan då pratar jag om spelarna.
Niklas Kindvall känner till när han spelade AIK och Malmö FF.
Ja.
Känner absolut, han, definitivt till Tants Trul.
Just det. Ja.
Han skrev nog han skrev ju brev till Tants Trul. Han är ju mer intresserad av pop och rock än av fotboll. Den känslan.
Verkligen.
Jag var hemma hos Niklas Kindvall en gång när han spelade AIK.
Okay.
Han bodde märkligt nog i en lägenhet i Hammarbyhöjden som AIK hade hyrt åt honom.
Okej. Okay.
Och han hade flera så här pågående brevprojekt till olika poptidningar där han liksom var förbannad på att de hade skrivit något felaktigt om Waterboys. Så det här var typ 1988-89. Så otroligt engagerad och fullständigt ointresserad av fotboll.
Ja.
Alltså han var ju en vinnarskalle, pannbenstjockt som...
Men var det, gick han till Gnaget efter att Norrköping eller... För han började i Norrköping, va?
Ja, sen Gnaget, sen Malmö.
Ja,
och det var väl Malmö han blev liksom lite känd. Sen gick han väl till något typ Heerenveen eller något sånt där. Gjorde han inte det?
Eller också om det var emellan där.
Ja,
men
det här var innan han försvann utomlands.
Men man vill ju höra lite grann, liksom, var det liksom en ren kompisgrej att du var hemma hos Niklas Kindvall?
Nej, det var faktiskt så att jag jobbade på förskola och kom till förskolan outbildad. Mm. Och då skickade min chefen där, föreståndaren mig på en utbildning. Som en 2 veckors barnskötarutbildning. Som försvaret anordnade. Så att det var jag och ett antal killar som gjorde vapenfri tjänst. Mm. Där var dels Niklas Kindvall. Och även en kille som heter Johan von der Lanken som är son till Vicky von der Lanken.
Okay.
Så att de två, de hade redan hittat varandra och var bästa kompisar. Och sen så blev det ett gäng runt Johan och Niklas. Så jag fick vara med där.
Mm.
Och det var rätt kul. Så vi var hemma hos Niklas och skrev brev till tidningen Slits. Som det var på den tiden. Så vi var på... hemma hos Vicky von der Lanken och tittade på Lena Nymans morgonrock som låg kvar i soffan. Där, hon hade glömt den där. Och vi var även på Tyrol och såg Tingeltangel med Hasse Alfredson och Paul Ram. Det här gänget.
Och det fixade Vicky.
Vicky fixade alltid det åt oss. Ja, jag fick uppleva väldigt mycket.
Det var faktiskt Vicky som fixade vapenfri tjänst. till alla de här unga gossarna. Men vad härligt. Men jag har ju träffat Niklas Kindvall en gång.
Ja.
Fick ju väldigt bra vibbar av honom.
Ja, jävligt trevlig.
Ja. Mm. Alltså han, det är väldigt mycket what you see is what you get, tänker jag. Sådär. Det finns inga sådär, dolda later bakom kulisserna, tänker jag.
Nej.
Utan han är en vanlig, hygglig, reko-tänkande människa, tänker jag.
Jag försökte liksom aldrig gå på djupet med honom. Jag vet inte hur mycket det fanns under ytan. Om det verkligen var vårt djup.
Men han hade väl också sitt mörker, va?
Det tror jag.
Sina demoner.
Han, vet du vem han verkligen beundrade?
Nej, vänta nu.
Jag gissar okay, vem han...
Ja. Men då tänker jag att det kanske snarare är någon inom den offentliga kulturvärlden än en fotbollsspelare.
En person som sa, den gubben är helt galen.
Okej, och det här var då på 80-talet. Den gubben är helt galen. Ja. Så på ett positivt sätt.
Ja, han var djupt imponerad av den här personen.
Okej.
Svaret ligger närmare än du tror. Väldigt.
Hasse?
Nej, Kai Kindvall.
Kai Kindvall, oj, okej, okay. Wow. Hans farbror.
Hans farbror.
Okej.
Okay. Djupt imponerad av Kai
Kindvall. Ove Kindvall ska vi säga då. Jag ska inte säga att han är bortglömd, men han är ju en av Sveriges bästa proffsspelare någonsin.
Ja.
Han var ju stor på 60-70-talen. Ja. Och var det inte så att han, Ove Kindvall, var bidragande till att Feyenoord vann Europacupen för mästarlag 1970?
Det kan inte jag svara på, men det kan du svara på.
Jag kan, alltså det här är ju så här, vad heter det nästan kunskap?
Ja, men du skulle kunna säga det och väldigt få kan syna den.
Ja, just det.
Vad är hans, är det IFK Norrköping som är hans stora hemmaklubb? Det måste det vara, va?
Ja, han är ju Norrköpings kille liksom. Men ska vi se här då. Han spelar ju Feyenoord i alla fall de åren. Han vann Europacupen för mästarlag 1970 med Feyenoord. Ja.
Mm, mm.
Det är lite synd att vi har börjat googla.
Ja, sluta med det då.
Ja, jag slutar med det.
Ja.
Men Ove Kindvall var ju stor.
Mm.
Och sen hade han då den här brorsan då, Kai Kindvall, som är Mr. Tracks.
Ja.
Med hela svenska folket.
Besatt. Jag skulle säga att liknelsen haltar väldigt mycket, men han skulle kunna säga att han var en föregångare lite till Mats Nileskär.
Mm.
Kai var ju mycket mer intresserad av breda underhållningen, medan Mats bara intresserad av soul och hiphop och R&B.
Just det.
Men han var liksom långt över åren kommen när han fortfarande presenterade, han var i 40-50 års ålder när han liksom presenterade Michael Jackson för en bred publik.
Men Mats Nileskär var mer intresserad av Marvin Gaye, Kai Kindvall var mer intresserad av olika Stock, ATM, Waterman produktioner.
Ja, exakt, verkligen, verkligen. Pop.
Ja. Men apropå det så kollade jag upp Soul Corner, det började redan på 70-talet i Sveriges Radio.
Typ. Med Mats Nileskär.
Ja. Så det är väldigt ball faktiskt.
Ja, det är jävligt ball. Jag undrar vad den mannen liksom på något sätt, var kommer han ifrån? Var han, också det här konsekventa ointresset av att försöka se lite soulig ut. Utan att,
ja. Han ser ju lite slick ut. Jo. Alltså han har ju alltid haft nästan alltid haft sin hästsvans.
Ja.
Och ganska lite tangorabats. Alltså han har ju inte haft den här buskiga mustaschen. Utan lite grann åt den här. Och båda de grejerna andas väl lite grann en alltså typ trombonist i någon soloorkester där runt skarven 69-70, eller hur?
Känns han inte väldigt mycket som en snubbe som jobbar på en skivbörs?
Ja, det gör han också.
Det är väldigt skivbörsutstrålning. Gå ner på Mickes skivor på Hornstull och där står Mats Nileskär. Du ser inte att det är Mats Nileskär, för det är en generisk skivbörs.
Men han är den enda som både kan se ut som en kille som jobbar deltid på Bengans vid Masthuggstorget och blåsektionen i The Commodores.
Ja. Jag sitter och kollar på den här Kanye West dokumentären på Netflix, nu har du sett den?
Nej.
Ja, den är ju magisk. Ja, det är också, första delen är helt otrolig, för det handlar om en person som vet att han skulle kunna bli världsstjärna. Och han är ju rätt stor inom hiphop som producent och levererar, liksom han har gjort Jay-Z's skiva The Blueprint och de stora hittarna därifrån kom från honom. Men han lever ändå fortfarande ganska påvert med sitt posse i en lägenhet i Newark där han sitter och gör de här otroliga låtarna från sin första skiva, The College Dropout, medan polarna spelar biljard och undrar när ska Kanye slå igenom eller när ska någon ta honom på allvar. Men det gänget känns fullständigt ointagligt socialt sett för en kille som mig. Alltså deras tugg är jättekonstigt. Deras sätt att lösa konflikter är liksom hotfullt utan att det förekommer vapen och referenser och liksom gestik, allting. Det är så här, jag skulle aldrig klara en sekund i det gänget trots att alla de här snubbarna egentligen är ganska mycket som jag. Så schyssta killar som gillar sin polare Kanye och spelar biljard, eventuellt röka väldigt mycket gräs och så där. Men Mats Nileskär skulle ha flutit in direkt.
Ja.
Först skulle man säga, vad är det för tönt? Och sen skulle han öppna käften och så skulle de liksom sitta i en ring runt honom och berätta om sina liv.
Men nyckeln är väl, liksom, det finns två nycklar tänker jag. Dels intresse och dels kunskap.
Mm. Ja, verkligen. Referenser.
Nej, men att för att han kan liksom dra igång en 2 timmars föreläsning om African Bambaataa. Ja. Exempel.
Ja.
Och sen tycker de att okej, men den här killen har ju koll på, ja, på svart musik.
Ja.
Okej, men då, ja, men han är en av oss. Typ. The whitest nigga in town, man.
Det är en fantastisk massnillskärm. Och hur gammal kan han vara? 65?
Något sånt. Ja. Ja, men det känns också så, kanske som en sån här tidlös man som alltid har varit 65. Alltid, ja, alltid på något sätt. Eller, eller så här, han är helt tidlös.
Ja,
att han har haft samma ålder från 1977.
Men man har sett han föddes 56 i Limhamn.
Mm.
Solen måste ha träffat honom som en sån jävla slagskott i magen direkt.
Ja, och det är ju också intressant så här, vad det kom ifrån. För att jag menar, så här, Sveriges Radio spelar ju liksom inte så mycket svart musik då, tänker jag.
Nej.
Alltså de kanske spelar... ja, men de kanske spelar lite sådär liksom Impressions och... Ike och Tina Turner, det kanske förekom, men var det så att han liksom rattade in Radio Luxemburg, spelade de ens svart musik liksom?
Ja, men var hörde Marvin Gaye första liksom, gången?
Ja, precis. Ja. Jag tänker Radio Luxemburg var mer såhär Petula Clark.
Kan det finnas någon sån här att Mats Nileskärs farsa jobbade på ett företag som gjorde att de hade stora kontakter med USA, och så ändå kom det hem en snubbe från, till honom, från USA, hade med sig lite singlar till Mats. Och då var det någon Marvin Gaye-singel där som Mats bara, jag har aldrig hört någon liknande. Jag har aldrig hört någon liknande i hela mitt liv. Så att han liksom, det måste finnas en sån koppling. För det känns som att Malmö på 50- och 60-talet känns så hermetiskt avstängt från allt vad svart musik heter.
Eller också visst att hans moster gifte sig med Smokey Robinson.
Och Mats växte upp i amerikanska södern. Han kom till Sverige 76.
Lärde sig skånska. Alltså så här, alla trodde att han bara liksom försökte liksom imitera alltså så här, svart amerikansk kultur, men i själva verket så imiterar han skånsk kultur.
Det är därför han klär sig som han gör, för jag måste se lite svensk ut för att smälta in. Så han var nere i en skivbörs, det stod en snubbe med bakåtstruket hår och tangorabatt och tonade glasögon.
Men det är bara skinnvästen som skiljer honom från en blueskille, eller hur?
Ja, men verkligen. Alltså, gå in på Ängelen.
Uh-huh.
Vilken kväll som helst. Uh-huh. Det står ett coverband och spelar för folk som kör Jack Vegas.
Eller Mässingshornet på Kirseberg.
Ja, jag längtar redan dit.
Gör det,
ja. Har du väl att Hesa Fredrik aldrig slutade köra i Kirseberg?
Var det så?
Den fortsatte.
Fantastiskt. Men du, ska vi är väldigt Stockholmsfokuserade. Vi har pratat om vi ska livepodda, men vi skulle kunna livepodda på Mässingshornet i Kirseberg.
Jag skulle gärna åka till Kirseberg och livepodda.
Ja. Men hör av er till oss, om ni bor i Malmö med omnejd, om ni vill att vi kommer att livepodda där. Så styr vi upp någonting just på Mässingshornet i Kirseberg, för att det är en otroligt genuin kvarterskrog med in, tillhörande original. Och då gör man det på vilken mailadress då?
4meter@yahoo.com.
Och hur gör man om man vill stötta den här podden då?
Ja, gör det. Alltså, bli Patreon till 4meter. Det är en resa, ska jag säga.
Ja.
Det gömmer så mycket gött bakom draperiet där.
Och det första man får?
Det är att man får sin livshistoria berättad för sig av oss.
Just det. Ja. Och får man, finns det några mer fringe benefits?
Det kommer lite fringe benefits.
Det kommer ju så här när vi...
Nu är jag pissiga på det. Jag ska vara transparent.
Men så är det så. När vi åker ut och live poddar.
Ja.
Då är det ju så att Patreons kommer få veta detta först.
Mm. Så sitter du som en Sundsvalls Patreon så kommer du få veta att nu är det Mässingshornet i Kirseberg som gäller för
precis,
dig.
Ja.
Hopp i bilen bara.
Och då kör man antingen från Sundsvall, Malmö, eller man kan ta tåget, eller så flyger man via Arlanda.
Ja, absolut.
Men det vi vill inte uppmana folk att flyga. Jo,
nej.
Den.
Nej.
Utan ta gärna tåget.
Ta tåget. Ja. Det tar, vad kan det ta? 8-12 timmar.
Ja, men så Sundsvall är inte mycket mer än 3 timmar från Stockholm.
3 timmar plus 4, 7,5 då.
Ja. Och sen lite, och sen så, men då tar man morgontåget från Sundsvall.
Mm.
Så äter man en bättre lunch på centralstationen i Stockholm. Och sen åker man till Malmö.
Men där skulle du kunna göra ett paketgrej. Vi möter upp på centralstationen i Stockholm. Och sen så åker vi tillsammans ner till Malmö. Sen skiljs vi åt på stationen, så ses vi igen på Mässingshornet i Kirseberg.
Vi skulle kunna boka 4 meter av ett tåg. Eller hur? Hur många säten? Typ kanske 16 säten. Det kanske är det som är rimligt. Sådär, att vi åker ner ett gäng till Malmö och livepoddar och åker hem.
Men vill du ha det här paketet, gå då in på patreon.com/4meter med bokstäver så styr upp det.
Ja, men det gör vi. Ja.
Har du något annat som ligger och så att säga, börjar skymta bort över horisonten?
Ja, men jag tycker att nästa vecka, samma vecka som det här släpps, då ska man gå på stand-up. Och då ska man gå på, antingen kan man gå i Malmö och Lund 16-17 mars. Då kan man se Messiah Hallberg, Kirsty Armstrong och Thomas Högbrom med flera i Malmö, Lund. Och sen samma torsdag den 17 så kan man se i Jönköping, kan man se Johannes Finnlaugsson, Simon Svensson, Eva Soler och gästkonferensier Erik Burén.
Nej.
Ja, allt om detta kan man läsa på oslipat.com.
Roligt. Och i mitt liv så händer samma sak som hela tiden, som har varit på väg väldigt länge nu. Att det kommer en ny bok om Knyckertz den 1 april. Familjen Knyckertz och damen med fjäderboan. Så mycket fram emot se hur den ska tas emot.
Kan man förhandsbeställa?
Jag har inte riktigt någon, det kan man. Det kan man göra, men
alltså
inte
via de här.
Via, ja, den stora, går att boka
de stora webbsidorna.
Ja, absolut, det kan man göra, men inte via mig tyvärr. Jag har inte riktigt fått tillgång till att beställa den själv.
Så går ni in på konsumböcker.com. Fanns det något kooperativt förlag i rörelsen?
Det vet jag inte.
Men det fanns ju så här, du hade hela Konsum.
Reso,
du hade OK, du kunde tanka. Fonus var väl också kopplat dit. Ja. Och sen, ja, så det fanns ju mycket.
Kan det här, det nu som heter Bokus, kan det ha varit tidigare kooperativt? Det känns ju bara det här us.
Ja, precis. Bokus, det låter ju väldigt så här sossigt alltså.
Ja, ja.
Men böcker, sossigt va?
Ja, ja. Konsums behovet av bok. Vem skulle få skriva den?
Bok?
Ja.
Bara bok?
Ja, bok.
Mm. Vilken författare liksom är kompatibel med att skriva som ett bok?
Jag ska säga så här, bok, den kom då på 80-talet. Per Gunnar Evander.
Okej. Okay. Ja. Var som skrev Himmelriket är nära?
Känns bara som en generisk författare.
Ja. Jag tycker Per Gunnar Evander, har liksom, jag tolkar honom, eller jag förknippar honom med lite mer så här försök till poetiska titlar.
Skulle man kunna tänka sig den här gamla krönikören som skrev en bok på en vecka? Anders Harning.
Ja, Anders Harning.
Bok av Anders Harning.
Ja, det är jättebra. Jättebra. Ja. Och så var det så här layouten, den gamla blåvitt sortimentet.
Ja, bok. Ja. Roligt. Nu gjorde väl Tage Danielsson en bok som heter Bok.
Så var det.
Ja. Mm. Och med det ringande i era huvuden så lämnar vi er för den här veckan. Hej då.
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.